Underbart att få vara tillsammans med dig här i tältet ikväll. Känns det bra? Har du hälsat på den som sitter bredvid dig och önskat Guds välsignelse och frid? Gör gärna det. Halleluja. Ja, roligt att se att så många kom den här lite kalla och regniga kvällen. Jag sa det till min fru här när vi åkte hit på möte att det kanske inte blir så många ikväll eftersom det är så kallt och regnigt, men det är ganska många som har kommit hit. Annars är det ju så att en del de har ursäkter för att inte komma på möte, vet du. Ja. Antingen är det för varmt. Ja, det går inte att gå på möte för det är ju för varmt. Och så är det för kallt. Det går inte att gå på möte för det är för kallt, va. Och det var någon som sa, jag kan inte gå på möte på fredagkvällarna för då är det Let's Dance på tv. Och på lördagkvällen då är det Melodifestivalen eller något, det går inte att gå. Och på söndagkvällen då är det ju Bingolotto. Så det finns ursäkter för allting. Men det är ju viktigare att få komma tillsammans och prisa Gud. Halleluja! Det är lätt att säga, ja, jag älskar Jesus. Jag vill följa honom, men så har vi massa ursäkter. Som han som skulle skriva det där brevet, kärleksbrevet, pojken till sin flickvän. Jag älskar dig så oerhört mycket. Jag skulle kunna göra allt för dig. Jag skulle kunna gå genom de värsta strömmarna och passera floderna och de högsta bergen. Jag skulle kunna göra allt för dig. Och så skrev han längst ner på brevet, vi ses, PS, vi ses på tisdag om det inte regnar. Ja, då är det bara ord. Då är det inte så mycket med det. Älskar vi Jesus, då älskar vi Guds folk. Och då tror jag vi älskar tältmöten också. Ja, jag är ju nästan född i ett tält. Inte riktigt, men jag har ju varit med på tältmöten sedan jag var liten, liten pojk. Uppväxt i pingstförsamlingen hemma i Nybro. Kom med sedan i Maranataväckelsen. Och det var tältmöten och det var väckelsemöten. Och vi fick uppleva så oerhört mycket underbart och härligt under tältduka. Och nu är det ju nästan bara Sionförsamlingen som har tältmöten. Ja, det är väl några till, men det är inte så många. Men det är roligt att ni håller på. Det är så gott att få vara tillsammans med er här. Roligt att se min vän Per-Arne här också. Han har ju skrivit en bok, Per-Arne, som jag håller på att läsa nu. Det tar ju lite tag, Per-Arne, att ta sig igenom den där boken. Den är inte lika tunn som min bok, vet du. Första delen är ju lite självbiografisk. Väldigt intressant att läsa om upplevelserna från Maranataväckelsen. Din mor och far var ju med som ledare för den här rörelsen. Jag känner både Britta och Arne väl och följt Per-Arne i många år. Så har ni inte läst boken så skaffa den här, Inga andra gudar. Första delen är oerhört intressant, inside information verkligen. Om en tid som på många sätt var en prövosam tid men också en underbar tid. Jag har ju skrivit en bok och berört lite grann också om den tiden i mitt liv när jag fick möta Gud i den väckelsen. Men Inga andra gudar är ju också ett otroligt starkt dokument för att hålla sig fast vid ordet. Och bönen, du är en sann apologet verkligen. Per-Arne, och jag högaktar dig för att ha skrivit en bok. Du har jobbat många år på den. Och det märks, han skulle säkert ha doktorerat vid något universitet om han hade valt en annan bana. För det är en skarp hjärna. Gud välsigna dig i din tjänst. Jag ska läsa ett ord ifrån Uppenbarelseboken. Det tredje kapitlet. Och det kom till mig när vännen Kjell här ringde och bad mig komma i år igen till er konferens här vid folkhögskolan. Och det slog till mig det här ordet som att det här, det vill jag David att du ska förmedla den här kvällen. Uppenbarelseboken, det tredje kapitlet, och jag ska inte fördjupa mig i själva sammanhanget utan jag hoppar rätt in i texten. Det är ju till församlingen i Philadelphia, sändebrevet, det är ju 7 sändebrev i början av uppenbarelseboken. Och det står så här i det tredje kapitlet och den 10:e versen. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. Min dotter, när hon var ganska ung och vi skulle ha folkomröstningen om euro i Sverige, då sa hon: pappa, du röstar väl inte för att vi ska ha euro, för du vet väl att det står i Bibeln: håll fast vid det du har så ingen tar din krona. Ja, man kan ju tolka det lite som man vill, det här bibelstället, men det kanske inte är riktigt detta han tänkte på när han gav det här budskapet: håll fast det du har så ingen tar din krona. Det har mer att göra med att hålla fast vid Herren. Ja. Och jag skulle vilja betona tre saker utifrån det här textsammanhanget. Det första: bevarat mitt ord. Du har bevarat mitt ord. Alltså förblivit i mig. Och två: prövningens stund som kommer över hela världen. Och då det tredje: håll fast i kronan, i segerkransen. Han kommer snart, står det. Håll fast det du har. Att bli bevarad och leva i gemenskap med Gud, det är oerhört viktigt. Avfallet är ingenting nytt. Det är ingenting som bara har kommit de senare åren. Det har funnits med redan ifrån Edens lustgård. Skulle Gud ha sagt, det var människans argument, och upproret emot Gud började och avfallet inleddes. Visserligen så klarar Gud av att ställas emot väggen och ställas mot våra frågor och våra tvivel. Vi läser en oerhört intressant bok i vår bibel om Jobb. Det är en märklig bok på många sätt, därför att man har lite svårt att tidsbestämma vilken tid Jobb levde och vilket sammanhang, och överhuvudtaget hur det kunde komma sig att åklagaren fick möjlighet att testa honom och fresta och pröva honom på det sätt som det är. Men det är en oerhört lärorik bok, Jobbs bok. Den visar hur en man som var from och gudfruktig utsattes för väldiga prövningar och svårigheter i livet. Och jag tror att väldigt många har hämtat mycket kraft och näring ur Jobs bok. Detta oförklarliga som man inte kan begripa sig på, lidandets stora mysterium. Och hans enorma brottningskamp med Gud och hans vänner som försöker komma med det ena rådet efter det andra. Han hade ju inte en speciellt gudfruktig hustru heller. Jag har ju en mycket bättre hustru här som ger mig goda råd. Men Jobs hustru var ju inte så där gudfruktig. Redan i början av hans lidande så kom hon och sa att det förstår du väl att Gud, om han har lagt det här på dig, så förbanna honom för att sedan dö. Men det står om Jobb att han svarade henne: du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud, ska vi då inte ta emot det onda? Under allt detta syndade inte Jobb med sina läppar. Lidandet och svårigheterna kan komma i en människas väg. Och vi har svårt att riktigt kunna förstå sammanhangen riktigt. Varför ska det här drabba oss? Vi får överlämna det i Guds hand. Igår så ringde en god vän till mig ifrån Gävle, som jag känner mycket väl. Och han sa att jag har fått ett besked att det finns ingenting mer att göra. Och vi grät tillsammans i telefonen. Beskedet var: du är hemskickad, det enda som du kan få nu, det är verk. morfintabletter och palliativ vård, vård i livets slutskede. Det finns inget mer vi kan göra. Vi bad tillsammans och vi tror på ett gudomligt mirakel och helande. Men han sa, jag vet på vem jag tror. Är detta så att jag ska få gå in i den eviga världen, då har jag en trygghet i gemenskapen med Gud. Ja, det är svårt att förstå allt. Och Jobb hade sina argument. Om vi läser boken, hela Jobs bok, så ser vi hur han radade upp de argumenten. Och det var inte hela tiden som han hade så där väldigt bra konversation med Gud. Men så kommer Gud och svarar honom. Ur stormvinden står det. Och då står det så här. Vem är den som fördunklar mitt råd? Med ord utan förstånd. Spänn bältet om livet som en man. Jag ska fråga dig och du ska ge mig besked. Vad var du när jag lade jordens grund? Svara om du vet och förstår. Och så kommer då svaret ifrån Jobb. Han säger så här. Jag vet att allt du gör. Jag vet att du kan göra allt. Och inget du beslutar är omöjligt för dig. Vem är den som döljer ditt råd utan förstånd? Jag ordade om det jag inte begrep. Om det som var för underbart för mig. Som jag icke förstod. Och så står det. Därför tar jag tillbaka och ångrar mig i stoft och aska. Och så fick Jobb vara med om en fantastisk upprättelse. Och Gud upprättade honom och gav honom tillbaka mångfald av det han hade förlorat. En sann omvändelse, det leder alltid till någonting gott. Det är ingen idé att vi egentligen ifrågasätter Gud eller argumenterar emot honom. Även om han klarar av våra frågor och våra tvivel. Så är det så att Guds vägar är så mycket högre än våra vägar. Och Gud sa till Jobb, vad var du när jag lade jordens grund? Svara mig om du har ett sådant förstånd. Du vet, vi klarar inte av att mäta oss med Gud. Utan vi får böja oss under hans vilja. Det är mycket här i livet vi inte förstår. Men när vi omvänder oss till honom, då får vi uppleva en sann upprättelse. Och Gud vill ge oss gottgörelse. Herren välsignade slutet av Jobs levnad mer än dess början. Förbliva i honom vad som än möter oss. Det är oerhört viktigt. Församlingen som vi läser om i Philadelphia levde i en kontext av oerhörd förföljelse, oerhörda svårigheter. Men budskapet är, du har hållit fast vid mitt ord. Du har icke övergivit mitt ord och därför så ska jag bevara dig och jag ska ge dig gottgörelse och jag ska visa dem som står dig nära att jag har dig kär och älskar dig. Vi slipper inte svårigheterna. Han som talar till er här ikväll har själv gått igenom det i sitt eget liv och stått där vid de stora livsfrågorna och undrat varför. Jag har inte svaret på det, men en sak kan jag säga, min förlossare lever. Min förlossare lever. Och han som har varit med ifrån starten, han hoppar inte av i farten, utan han är med hela resan. Paulus när han skriver första Korinthierbrevet, det 15:e kapitlet, så säger han, jag har gett er ett huvudstycke. Jag har gett er någonting som är det allra viktigaste. Det finns, ja, allt Guds ord är ju viktigt. Men det finns faktiskt stycken som är viktigare än andra. Och Paulus säger, det som är det viktigaste, det har att göra med Jesu Kristi död och försoning. Och det har att göra med hans uppståndelse, Han lever och han verkar idag. Jag förde vidare till er det allra viktigaste. Och jag vill påminna er om det. Det är så lätt under livets gång att man på olika sätt gör ett avsteg ifrån det som egentligen är livets viktigaste sak. Gemenskapen med den levande guden. Vi läser om det i Gamla testamentet. Hur Gud förde Israels barn fram genom mirakler under. Och ändå så ser vi ständigt avfallet. Och vi förstår att bakom avfallet fanns det en fiende som ville störa och omintetgöra Guds vägar. När Josua leder folket över jorden så får de vara med om ett mirakel liknande det vid Röda havet. Du vet när Moses sträcker ut sin staf och havet delar sig mitt i tu. Ja, det är inte lätt för den som inte tror på Gud att hålla med om det där. Att vattnet stod så som en mur på bägge sidor och så gick det torrskodda igenom. Men det står ju här i Jobs bok att ingenting är omöjligt för Gud. För Gud är allting möjligt. Och vi måste förstå att då har vi att göra med han som har skapat himmel och jord och satt stjärnorna på plats. Och som har skapat människan och hela skapelsen, så är väl han också mäktig att göra en väg i det omöjliga. Och du kanske står där inför det som är omöjligt i livet. Och du tycker det är ju helt hopplöst. Men kunde Gud göra en väg genom Röda havet, så kan han göra en väg igenom din prövning och svårighet. Och när Josua ledde dem över jorden så fick de vara med om ett likadant mirakel. Att vattnet ställde sig som en mur på sidan, stannade upp i sitt lopp och de kunde gå torrskodda över. Nu Göran, har du ju lett många resor till Israel och det är väl kanske ett lite större mirakel att gå över Röda havet än jorden. Den är ju inte så jättebred och du var ju där nere för ett tag sedan också, Kjell. Men ett mirakel var det. Ja, och för att de inte skulle glömma bort det här så står det i Josua bok att de skulle lyfta upp stenar på sina axlar. Lika många som av Israels stammar. Och så skulle de dels ställa det ute i vattnet och så skulle de ställa det uppe på land. För att i framtiden, när folk kommer hit, så skulle de fråga: varför står de där stenarna där? Vad har de där stenarna att göra där ute i vattnet? Jo, då skulle de påminna sig om en gång i tiden så gjorde Gud ett mirakel här. Han lät vattnet stanna upp i sitt lopp och de kunde gå torrskodda över. Vi behöver påminnas om vilken Gud vi har, hur han är med och gör under och mirakler. Avfallet börjar i en människas sinne och tankar. Salomo, står det om i vår bibel, han var en av de visaste. Ja, han var den visaste av alla kungar. Och Gud behagade när han, det var till Guds behag när han bad om vishet och kunskap och förstånd. Och icke rikedomar och annat sådant. Men Gud gav ju honom både det ena och det andra för att det skulle bli till välsignelse för Israels folk. Men det står om Salomo att han avföll. Och jag vet inte ens om vi får möta honom i härligheten. Kanske han blir frälst på slutet. Gud alena är ju den som känner en människas hjärta. Men det står att han avföll på grund av sin rikedom, på grund av synkretismen, alla kvinnor som han hade inkluderat i sitt hov. Och så avföll han ifrån Gud och är ett varnande exempel för många människor. Ett av de starkaste tidstecken faktiskt på att vi lever i ändens tid, det är att kärleken hos de flesta ska kallna. Ja, det står det, eftersom laglösheten ökar så kommer kärleken hos de flesta att kallna. Det finns många tidstecken som talar om att vi lever i ändens tid. Och den här texten vi läste, håll fast det du har, så står det, jag kommer snart. Alltså den tid i vilken vi väntar Jesu tillkommelse är också en prövningens tid. Är också en avfallets tid. När vi väljer en annan väg, kärleken kommer att kallna hos de flesta. Det finns många andra tidstecken som vi kan se idag, som går i uppfyllelse inför våra ögon, som har att göra med katastrof och fasot och det ena med det andra. Jag läste bara här om dagen om det här med chippet som man kan få inopererat i handen. Att det ökar otroligt i Sverige. Det sista året har det ökat med 70%. Människor som nu vill ha ett litet chip inopererat under huden på sin hand. Och tänk att det står talas om detta i Uppenbarelseboken. Man ska inte kunna handla utan det där märket. Och det är så litet som ett riskorn. Och du kan tänka dig nu i dessa tider när det är många som är bedragare ute och de försöker stjäla kontokort och så vidare. De kommer ju att säga att det här är väldigt praktiskt. Du behöver inte ha någon nyckel. För att du bara har koden här i handen och så kan du öppna dörrar och så kan du handla, så kan du köpa. Vi är långt framme nu, vänner. Jag tror vi är långt framme. Jesus kommer tillbaka och det är viktigt att vi håller oss nära honom. Må inte kärleken kallna och må vi inte tappa det som är det viktigaste av allt. Vår krona, vår segerkrans. Det står att vi är främlingar och gäster i den här världen. Vi är pilgrimer. Det är väl namnet på ditt företag, Per-Arne, va? Pilgrim Music. Det är skillnad på en turist och en pilgrim. Du vet, en pilgrim, enligt Wikipedia slog på det här, så står det att det är en person som gör en pilgrimsresa, vallfärdar till en helig plats. Och lederna kallas ofta pilgrimsleder. En pilgrim, han är på väg emot ett bestämt mål. Han är på väg emot staden fördärv, till det himmelska Jerusalem. Och han har inte tid att under sin färd bli allt för upptagen med det som är runt omkring. Men du vet, turisten, han vill ta kort. Han vill se byggnader. Han vill se minnesmärken. Han vill ligga vid de vackra stränderna. Han vill njuta av livet. Han är turist. Han är ute efter njut. Jag tror vi har alldeles för mycket turister i andliga sammanhang. Som bara vill njuta och uppleva lite av det härliga. Men vi är pilgrimer. Det är vad Bibeln säger. Vi är gäster och främlingar i den här världen. På väg emot vårt himmelska hem. Pilgrimen vill inte stanna för länge och njuta av varje upplevelse, för han vet han är på vandring mot nya mål, och där framme, där ligger målet och han vill nå det. Men det är så lätt att avvika. Man kommer lite fel. Det märks kanske inte så väldigt mycket i början. Men har man då tagit fel väg, kanske bara några graders fel väg, efter ett tag så är avståndet emellan den riktiga leden och den väg man färdas väldigt, väldigt lång. För några månader sedan ombads jag att besöka ett utav våra mest och bäst bevakade fängelse i Sverige, för att möta en fånge som hade dömts till över 10 år i fängsligt förvar. Jag gick igenom alla säkerhetskontroller. Det är ju svårt att komma in på ett sånt där ställe. De kunde ju tro att den där personen har med sig både knark och ett och annat. Det hjälpte inte att man var predikant där. Och ingen extra väg för predikanterna, utan Det skulle genomsökas och du fick gå igenom såna här skärmar och grejer om man skulle ha med sig någonting. I 4 timmars tid samtalade vi om livet och varför allt hade gått så fel. Hur kunde man hamna här av alla platser när man en gång i tiden hade ägt livet med Gud? Någonstans i livet hade avvikelsen skett. Pilgrimsleden hade lämnats och en avvikelse hade skett. Till en början nästan omärklig, någon liten grad fel, några felsteg, och så var man på väg bort ifrån pilgrimsleden. Segerkransen och kronan var tappad och allt blev kaos. Så är det när man avviker ifrån vägen. Men jag hade ett bud ifrån himmelens Gud. Han är nådefull och barmhärtig. Den människa som omvänder sig kan återigen komma in på pilgrimsleden som leder emot den nya härliga Jerusalem. Halleluja. Sven Lidman skrev en dikt, du Leif brukar ofta läsa de där dikterna. Han skrev så här i sin dikt Bryggan håller. De sökte sitt, allenast sitt, och allt blev storm och strid. De sökte ditt, allenast ditt, och funn och frid. De sökte sitt, allenast sitt, och allt i spillror och slogs. De sökte ditt, allenast ditt, och bryggan höll. Den människa som bara vill förverkliga sig själv, som bara tänker på sitt eget, det må vara på med sin tid, med sina pengar, med sina ägodelar, sätter sig själv i centrum för allt. Allt blir bara storm och strid. Den som söker sitt eget upplever att allt blir kaos. Men den som söker det som är där ovan får frid i sitt hjärta. Får uppleva hur Gud kommer in i ens liv och förändrar ens liv. Prövningens stund kommer över hela jorden, står det. Jag tror att det här bibelstället inte bara har att göra med en faktisk händelse, en församling för 2000 år sedan. Jag tror det finns något profetiskt i samtliga hälsningar till de 7 församlingarna. En del vill dela in dem i olika tidsepoker, och det kan man väl göra. Men jag tror det är ett budskap till vår tid idag. I samtliga fall så har det oerhörda erfarenhet och lärdomar att ge oss. Prövningens stund. Vi upplever prövningens stund i vår värld. Det må vara så att vi är politiskt, ekonomiskt på olika saker, och det kommer säkert mer av detta. Men det är också individuellt. Prövningens stund i våra egna liv. Vi prövas och vi har svårighet att gå igenom. Det står så här i Uppenbarelseboken att den store draken, den gamle ormen som kallas djävul, Satan, förleder hela världen. Det är han ytterst sett som förleder människor och leder oss bort. Och det börjar i vårt sinne med en tanke som sedan kan leda helt vilse. Jag vet inte om jag talar till någon ikväll som i sitt liv har upplevt att du har förletts. Handen på hjärtat, så får vi väl säga, har vi ibland lyssnat på han som kallas draken, den gamle ormen, istället för att lyssna till han som ger livgivande vatten. Vatten som släcker törsten, brödet som mättar vår hunger? Har vi låtit de där tankarna kommit in i vårt sinne som leder oss bort ifrån Gud? Det står att de övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Uppenbarelseboken 12:11. De älskade inte så sitt liv att de drog sig undan döden. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. Håll fast vid de upplevelser som du har gjort med Jesus. För vet en sak, det finns en fiende. Även om en del tycker att man ska inte tala om att det finns en satanisk makt. Och vi vill inte ge honom något större utrymme. Vi vill tala om Jesus. Men självklart så vet vi att de krafterna finns i vårt samhälle. Det är de krafterna som vill stänga dörren till nödlidande främlingar som söker en fristad i vårt land. Det är de krafterna som gör att vi inte kan räcka ut en hjälpande hand till en som tigger om lite bröd för dagen. Det är de krafterna som gör oss egoistiska och självupptagna och vill stänga landets gränser. Det är de krafterna som aldrig vill sträcka ut sin famn för att sluta en främling till sitt hjärta. Men jag kan säga, den här boken, den talar om en som välkomnar syndarna, som sluter syndaren i sin famn. Och jag är glad att få tjäna denna Jesus. Här för ett år sedan så besökte jag tillsammans med Eriks hjälpen kvinnofängelset i Riga. Vi har fått favör, och varje år tillsammans med Eriks hjälpen så sände vi gåvor in till fängelset. Här sitter kanske 400-500 fångar, en del på långa, långa straff. Och vi fick gå ifrån cell till cell, ge en liten hälsning om Gud, förmedla en julgåva. Och så fick jag möjligheter att samla hela gruppen och tala med dem. Och jag talade med den gruppen som satt där, en del på långa straff, en del på kortare straff. Jag talade om en som hade en annan människosyn än den människosyn som är rådande i vårt samhälle. Jag talade utifrån texten om den samariska kvinnan. Jag talade om han Jesus som uppenbarade sig vid Sykars brunn. När hon kom där ensam, full utav kanske, ja, förutfattade meningar, vad hade hon ju om Juda bland annat. Men Jesus kom där och sa, jag vill ge dig ett vatten så att du slipper komma hit och dra upp vatten igen. Vatten som släcker din törst. Det är den Jesus som jag vill peka på här ikväll. Han är för oss alla, svenskar, vilken nationalitet du än har, vilken bakgrund och vilket liv du än har levt, så jag är glad att jag får tjäna en levande, kärleksfull Jesus. Den gamle ormen, Satan, han vill förleda. Och har det blivit så i ditt liv att du avvikit ifrån pilgrimsleden, så har jag ett budskap från himmelens Gud till dig ikväll. Ikväll är det din kväll. Ikväll är det din kväll att ta emot Jesus till frälsning. Skjut inte upp till morgondagen avgörandet. För det är här och nu som du behöver komma tillbaka till den levande frälsaren och mästaren och uppleva förvandling och frälsning. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. Jesus bar också en krona. Men hans krona, det var en törnekrona. En gång ska han få bära den konungsliga kronan, och den bär han redan. Och vi ska få se honom i all sin konungsliga glans. Du vet att när Johannes var på ön Patmos, och det är en av mina fantastiska upplevelser att få åka ut till Patmos och få se den platsen där Johannes fick sin uppenbarelse och få påminna mig om det här. Du vet när han gör den här Jesusupplevelsen, då står det att han faller ner så som död på sina knän. Och Jesus lägger sin hand på honom och säger: frukta icke, jag är den första och den sista. Du vet, ett kännetecken på att en människa blir berörd med Gud, det är ödmjukhet. Den som har blivit berörd av Gud i djupet av sitt hjärta, han blir inte skrytsam om sina upplevelser. Han försöker inte överträffa andra med sina väldiga upplevelser. Nej. Ibland är det så, man kan nästan tro det, att här gäller det liksom att dra på allra mest. Men Johannes sjöng ned för sina fötter. Så som död inför han som är universums skapare. Han som är konungarnas konung, herrarnas herre, överläkarens överläkare. Han som förmår göra det som för människor är omöjligt. Men hans krona som han bar frivilligt för din och min skull, som trycktes och pressades ner på hans hjässa, så hans purpurröda mantel färgades av hans blod. Och det står i uppenbarelseboken om att det såg ut så som hans mantel var doppad i blod. Den kronan som han bar, den bar han för dig, den bar han för mig. Jesus kunde med ett enda ord ha gått en annan väg, men han lät sig naglas fast vid korset. Och det är det som Paulus säger är själva huvudstycket i evangelium. Jesus Kristus dog för mig och för min skull. Han bar en krona av törnen, och han bar den för dig. Han gav inte bort sin krona. Ska du ge bort din krona? Jesus skämdes inte för dig och mig. Men tänk vad många gånger vi drar oss tillbaka. Tänk vad ska de tycka om mig om de får höra att jag är en troende. Men Paulus, han säger: jag blyges inte för evangelium, för det är en Guds kraft till frälsning för varje människa. Jag nämnde om Leif, min gode vän här, som trivs här i de här tältmötena. Diktarnas mästare Leif, han älskar dikter. Nils Bolandes fantastiska dikt Följ mig, låt mig påminna om den. Tvåaggande orosord vore hans lystringssignal, och för hans brinnande ögons skull hade jag inget val. Jag hade förhinder av hundrade slag, det kunde han väl förstå. Jag var oviss, för ung och för svag, men ändå måste jag gå. Min vilja var så som en skadeskjuten and, min tro så skör som ett strå, mitt hjärta ett ont och besudlat ting, och ändå måste jag gå. Fråga mig inte varför och vart och hur jag stod upp och gick. Jag vet blott att allt blev förvandlat och nytt den gången jag mötte hans blick. Följ mig, två saliga orosord. Min Gud, jag vill signa dem. De skänkte mig allt som gör livet till liv. En kamp, ett fäste, ett hem. Det är någonting djupt i de där orden. Kallelsen från Jesus är också en kallelse till Jesus. Vi är kallade att leva inte bara för honom utan också tillsammans med honom. Man kan inte leva ett liv för Gud utan Gud. Man kan inte leva ett liv för Jesus utan Jesus. Det är från honom vi hämtar vår styrka och kraft. Han är till för dig och han är till för mig. Det är inte de stora proklamationerna som är det viktigaste. Ja, men det är ju härligt när vi proklamerar tillsammans. Men det är i hjärtats djup. Det är i vårt innersta. Vi fattar det där heliga beslutet. Följ mig. Dessa enkla ord, men som är så utmanande. Det var inte ett kyrkosystem han kallade oss till. Det var inte ett samfund. Vi behöver ha vår församling, visst. Men det är framförallt till ett lärjungaskap. Till han som är kungas kung, mästaren Jesus Kristus. Jag blygs inte för evangelium, för det är Guds kraft i frälsning. Det finns sitt och annat jag blygs för, som har skett i olika församlingar och kyrkor, även ifrån den bakgrund som jag själv kommer. Men jag behöver aldrig blygas för Jesus. Jag blygs för ibland vår hårdhet. När vi ibland har dömt människor när de som bäst har behövt i livet. Jag tänker tillbaka på tider när människor kunde uteslutas för att de hade misslyckats i livet. När de kanske som bäst behövde vår kärlek och vårt omfamnande. Så ströks de därför att de kunde besudla gemenskapen. Sån är inte Jesus. Han umgicks med dem som ingen annan vill umgås med. Och det var därför jag fick vara med i hans sällskap. Jag hade säkert aldrig platsat in annars. Men i hans sällskap var jag välkommen. Och du, min älskade bror och syster här ikväll, som kanske känner att livet har farit hårt fram emot dig. Jag har ett budskap till dig ikväll. Bevara din närhet till Jesus. Håll fast vid evangeliets kärna. Förlora inte, sälj inte bort din krona. Ge inte bort din frälsning. Vi äger det som är det dyrbaraste i livet. Ja, men tänk vad den människan har det bra i livet. Tänk vad de har lyckats med rikedom och makt. Du, jag ska säga, det är det förgängliga. Paulus, han säger, vi ser emot det oförgängliga. Det som inte förgås, där inte tjuva kan bryta sig in och där inte mått och mal kan förstöra. Vi samlar skatte i det himmelska riket. Men redan här och nu så inbjuder oss Gud till en härlig, underbar gemenskap. Jag tycker inte att det finns någon bättre plats att vara på än tillsammans med Guds folk. Ja. Tänk att få vara i en gemenskap som den här. Tänk att få ha bröder och systrar som beder för en. När man är sjuk. När man förlorar ett barn. När man upplever som livet håller på och slår in emot. Tänk att få ha en gemenskap som håller in i den eviga världen. Det var det min broder sa när vi grät tillsammans i telefonen. Jag är så tacksam för gemenskapen. Du kan få uppleva den. Jesus Kristus, bar törnekronan för din skull, för min skull. Och han inbjuder oss ikväll till gemenskap med honom. Ska vi stå upp tillsammans? Halleluja. Halleluja. Jag upplever att det här är en helig stund, vänner. Vi kan väl bara göra så att vi sluter våra ögon. Och vi kommer i bön inför Gud. Vi är i stillhet. Jesus är här. Jesus är här och vandrar ibland oss ikväll. Och skulle du nu utan att du ser dig kring, bara känna: Jesus, jag behöver få möta dig på nytt ikväll. Jag har gjort några graders avvikelse, men nu vill jag komma tillbaka helt och fullt till dig. Jag behöver dig i mitt liv, jag behöver ett ingripande i mitt liv. Berör mig, Gud. Jag ska inte kalla fram dig. Vill du komma fram så får du göra det senare. Men jag vill gärna be för dig där du står. Du bara lyfter din hand just nu. Så ser Herren din hand och han vet vad du behöver. Jag ser din hand. Jag ser din hand. Jag ser din hand och din hand. Och jag ser din hand. Och jag ser era händer. Och jag ser många händer där. Ska du ta din hand just nu så bara lägger du den på din egen kropp. På ditt eget hjärta. Och du gör det så som en överlåtelse åt Jesus just nu. Från denna stund är det orden följ mig som är det viktigaste för dig. Och vad än behovet är i ditt liv så ber jag nu tillsammans med dig att Gud får röra vid dig. Tack Jesus för att du är här just nu. Tack att du ser alla dem som har lyft sina händer så som ett tecken på. De behöver få komma nära dig. Avviket kanske någon grad, en bit bort ifrån dig, men du för dem in på rätt spår igen. Kanske det var någon utav dem som lyfte sin hand som behövde ett mirakel i sitt liv. Och jag ber dig Jesus, du som gör det som är omöjligt, gör ett mirakel ikväll. Jag överlämnar det här i dina händer och tackar dig för att du är här just nu. I Jesu namn. Amen. Amen. Underbart. Varsågod och sitt ner. Och välkommen Marcus att ta över här. Herren vare med er i fortsättningen här av konferensen och inbärgen skörd för Guds rike. Vi står tillsammans som församlingar, kyrkor, Guds folk, och vi vill se en skörd i Bollnäs. Gud välsigna er. Amen.